A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hur ska vi vara mot varandra på jobbet egentligen? Vi delar med oss av erfarenheter och så pratar vi om tillit. Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna. Idag ska vi prata om hur vi beter oss på jobbet, eller bör bete oss, har betett oss. Och hur viktigt det är med relationer.
Mm. Vi vet ju att relationer är, de är helt avgörande för både hur vi mår och presterar. Mm. Men först till något mer praktiskt. Dagens tips från vår partner Skandia. Skandia vill gärna hylla företagaren och lyfta fram de som hjältar, de som bygger Sverige om man vill. Och då är det så att det finns en del väldigt viktiga byggstenar i företagande och i det här med att ta hand om medarbetare. Till exempel det här med tjänstepension.
Ja, och jag bara känner så här att det här, vi har lyft det här förut och jag känner att redan då kände jag att det här måste jag ju skaffa. Det här låter jättebra, det här, de har det liksom i olika paket beroende på hur stor man är. Så det behöver inte bli en för stor grej, utan för mig då som är egen så finns det ju ett paket anpassat för mig. Och jag tänkte, men det där ska jag fixa imorgon, men det har jag inte gjort. Men nu ska jag, alltså nästa gång vi spelar in då ska jag gjort det.
Och mitt tips till dig då, som jag har varit egen i, 15-20 år någonting innan jag tog anställning här nu för 2 år sedan. Och det är viktigt, men precis som med allt annat, till exempel många som känner jag borde träna men jag kommer aldrig iväg. Bättre att göra något väldigt, väldigt litet än att inte göra någonting alls. Så mitt tips till dig då, Annie, är att kör 200 kronor i månaden till att börja med. Det är bättre än att tänka att du ska sätta undan massa 10 000 lappar och så händer ingenting. Nej. För åren går rätt snabbt.
Ja, men just över tid så blir det ju liksom ganska mycket. Och det här är ju så här, det som Skandia lyfter också, att det är väldigt värdefull anställningsförmån som man liksom frågar om när man söker anställning någonstans. Mm. Och sådär. Så och sen så ingår ju också deras den här förebyggande hälsoförsäkringen här, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra.
Hälsokedjan och allting, det är bra. Nej, men verkligen, du som är egen, du som är chef och du som är medarbetare, tänk på det här med pensionen och vad det finns för lösning och vad du kan kräva, vad du vill ha.
Mm. Och ni kan läsa mer om det här på skandia.se. Och vi lägger också en länk på avsnittssidan för det här.
Mm. Absolut. Det här med hur vi är mot varandra på jobbet, det har väckt många tankar och känslor hos mig. Jag har lite svårt att ringa in och samla dem allihopa, känner jag.
Ja, men det är lite samma här. Därför att vi har ju ändå jobbat några år, du och jag, gamla och visa som vi är. Mm. Så. Mm. Och ja, det är ju inte fysiska miljöer man kommer ihåg, eller prylar egentligen, utan det är ju just de människorna som man har jobbat med och situationer som har hänt. Och det har ju, jag menar, jag kan ju komma ihåg situationer som har tippat mig till att säga upp mig. Och det har ju som sagt också varit människor, alltså relationsrelaterat.
Mm.
Så.
Och nu måste du berätta om en sån situation.
Ja, men både när jag jobbade, när jag hade två tjänster som jag försökte ratta samtidigt när jag jobbade i Åre, så var det, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg dagen som jag liksom kände att jag skulle säga upp mig. Och där var det ju också så att jag visste att jag skulle sakna relationer som jag hade, för de betydde väldigt mycket. Men de har jag ju bibehållit, för det var ju vänskap, så det kunde jag ju faktiskt bibehålla. Men där var det att det liksom relationerna jag hade rent yrkesmässigt, det funkade inte. Jag hade var förväntningar på mig som jag inte kunde uppfylla, och jag försökte lyfta, och kanske inte på ett väldigt bra sätt då, vad jag behövde för förutsättningar, och det gick inte fram, och jag kände att det här kommer ju inte att hålla.
Men då tror jag att du var faktiskt ganska ung.
Mm.
Och då krävs
25-26.
Ja, men det krävs ju rätt mycket styrka, tänker jag då, att inte bara vända det här mot sig själv och tänka, oh, jag är otillräcklig, jag duger inte, jag måste jobba ännu hårdare, utan att istället faktiskt göra slut med den här situationen som inte är bra. Mm. Vad gav dig den styrkan?
Men det var nog, jag brukar prata om så att man gräver fram stenar som man hoppar emellan. Så jag stod ju på en sten i vattnet som var väldigt svajig. Men hade då grävt fram en sten som då var att få börja på PVC Östersund.
Mm.
Den hade jag ju grävt fram, och den såg ju liksom väldigt fin och trygg ut. Så det var ju inte så tufft, även om jag ju faktiskt egentligen inte ville flytta från Åre, utan jag ville ju bo kvar där.
Det var en dröm lite grann att bo och jobba där förstås.
Ja, och kanske faktiskt kunna njuta av Åre och inte som jag hade gjort och bara liksom jobbat och mått dåligt. Utan att nu, då blev det Östersund istället. Men det kändes verkligen som en utmaning. Och just det här bemötandet som jag fick från min chef som jag hade då, Helene Salmonsson, jag vet att du lyssnar på podden, blev ju min nya chef. Och det sammanhanget som jag fick ingå i där, det var ju som att kliva in i en varm famn. Det var ju som helt fantastiskt. Så det var ju samma där. Jag kommer inte ihåg att jag reflekterade över hur kontoret såg ut, men jag kommer ihåg att jag reflekterade över hur trevliga alla var som jobbade där.
Om vi kan konkretisera här nu, för jag tänker att många lyssnar och vill ha de här konkreta tipsen. Du gick från en situation där det var för höga krav på dig.
Mm.
Antingen var kraven för höga, eller så hade du inte det du behövde för att möta dem. Och alltså, det vi kan strunta i vilket nu.
Ja,
Men det hade att göra också med hur människor bemötte dig. Och så gick du till något som kändes som en varm famn. Och vad var det då? Vad var det de gjorde?
Men det var väl just att bli sedd för liksom den jag var och fick uppskattning. Och då kan man också tänka att man går från en ganska liten, ganska då får man väl ändå säga hyfsat rörig organisation, där jag ändå hade ett ekonomichefsansvar men också redovisningsansvar. Alltså jag hade två tjänster som inte tiden räckte till. Mm. Och gå till att det finns system för det här, som det ofta finns på stora företag.
Mm.
Och kan de systemen stötta våra relationer? Alltså att vi har system för introduktion, för liksom rollbeskrivning, utbildningsplaner. Om vi kan fylla de ganska fyrkantiga strukturerna med relationer, alltså med att vi kan, de finns där, och då kan vi bygga relationerna istället, för vi behöver inte sitta och fundera på men hur ska jag introducera dig här på år?
Ja, just det finns en grundtrygghet, någon slags spelregler för både dig och din nya chef.
Ja, då kan personen som har hand om den här processen fokusera på att vi bygger relation.
Se dig i ögonen, ja. Le mot dig, kanske ställa nyfikna frågor om vem du är.
Ja, så att därför tycker jag att det finns någonting att skicka med, även om man är en liten organisation, att tänka på vilka strukturer kan vi skapa som avlastar oss, att vi kan fokusera på det här unika mötet. För måste jag sitta och uppfinna din introduktionsprocess varje gång, även om jag då kan säga att ja, men det gör ju den unik och personlig, så tror jag att vi tappar ganska mycket kraft. Det har ju hela tiden handlat om relationer som har spelat störst roll när man har kommit ihåg både bra och dåliga grejer på jobbet. Mm.
Jag håller med, verkligen. Jag kommer att tänka på en tidig upplevelse. Men jag var 19 tror jag. Jobbade på restaurang som jag gjorde några år då i den åldern. Jag tyckte det var väldigt kul. Vad härliga människor jag jobbade med och sådär. Men så minns jag att jag inte så här, det började en annan kille, en annan person, som direkt fick nycklar till den här lokalen. Han blev betrodd. Och det här störde mig, för jag hade inte fått nycklar. Jag kan tänka på det här i efterhand, att, men herregud, varför frågade jag inte? Kan inte jag också få nycklar?
Mm.
Jag har en känsla av att mina chefer eller vem det nu var som hanterade det här bara inte hade tänkt på det. Men det satte sig som en liten tagg hos mig.
Mm.
Den här killen är betrodd och jag är inte. Och så hänger det ihop med en annan sak. Att kanske något halvår senare eller så, när alla vi då var varma i kläderna. Så om det hade att göra med att jag drog upp det här eller inte minns jag inte. Men en av de här cheferna som jag hade, det var två, sa till mig apropå att vi anställde någon ytterligare ny, att jag tror jag poängterade hur många tjejer och killar vi var någonting med liksom fördelningen. Och då säger han att, men Boel, vi ser ju dig som en av grabbarna.
Menat som en komplimang förmodligen då. Ja.
Fast så här, filtrera. Jag reagerade inte som du kanske tror nu.
Nej.
Jag reagerade med värme i bröstet och stor stolthet och sträckte på mig.
Ja.
Och kände mig så här ljus och liksom sedd.
Ja.
Och det var faktiskt ganska långt senare som jag kom på att, men vad sa han egentligen?
Ja.
Varför blev jag glad för det här?
Ja.
Åh, självförakt. Mm. Att vara kvinna är alltså dålig. Mm. Det här var liksom väldigt stor aha-upplevelse för mig. Och kanske har det att göra med tiden. Jag hoppas det, att en ung tjej idag inte skulle reagera som jag gjorde.
Mm.
Men ja, jag tyckte det var en intressant berättelse. Ja. Dels med det här med synen på kvinnor och män. Men också för att kontentan i det är ju att när jag kände att jag blev sedd för, ja, men som du säger, för den jag är kanske, eller för den yrkesperson jag var. Och någon sa att du är bra, vi litar på dig. Du, den här varma känslan av liksom en sol i bröstet, den är så viktig.
Ja,
du har
viktig.
Ju med det här att göra, jag ser dig, jag tittar på dig, jag säger någonting om hur du är och att du är viktig för mig.
Ja.
Där det är liksom kärnan tycker jag.
Ja. Precis, och det, ja, verkligen. Men jag tänker, vi kommer tillbaka mycket till relationer och det handlar mycket om det här med tillit.
Mm.
Och jag tänker mycket på, om man funderar lite på hur, alltså hur hjärnan funkar. Att vi får inte tillgång till vår fulla kapacitet förrän vi känner oss trygga. Alltså sitter vi i en grupp till exempel och ska jobba och det ligger en och pyr en konflikt, då kommer jag inte fullt ut kunna få tillgång till min kreativitet och problemlösningsförmåga. Så att
det är så du är fullt upptagen med att avvärja de här hoten och försöka se till att du minsann kommer ut på topp och att inte någon annan liksom vinner över dig, eller?
Ja, eller också att jag sitter och är lite rädd. Alltså jag är osäker på om du brukar komma in och vara trevlig, så kommer du in en dag och är lite kort mot mig. Och så ska vi sitta och jobba. Då sitter jag ju och måste först reda ut hur det egentligen ligger till mellan dig och mig innan jag kan riktigt koncentrera mig på jobbet. Och det är också jätteviktigt att skicka med. Att förstå att vi vill ju vara effektiva, produktiva. Då måste vi lösa de här bitarna och förstå att det är liksom basen.
Mm.
Alltså att det finns, sen behöver inte vi vara bästa vänner, men jag måste känna mig trygg där jag är, trygg i de relationerna, i det teamet, på det mötet, i den gruppen, med min chef. För annars så går det hela tiden energi från hjärnan till att alltså försöka hantera den här liksom konflikten som det ändå upplevs som. Och det tänker jag att man kanske ibland glömmer. Det viktigaste kanske är just att gå bordet runt och alla hälsar på varandra ordentligt, för att det lägger grunden för att vi ska få någonting gjort överhuvudtaget.
Och det glöms väl då lättast av de som redan känner sig trygga. Så det kan ju vara den som har makten, den som är chef eller den som är gammal i gamet eller vad det nu är, eller som har någon slags maktposition. För det kan ju vara väldigt lätt att glömma bort. Tänker jag apropå det här att vi blickar tillbaka. Och sen, jag pratade med en mig närstående som har en ledande roll i sitt jobb. Och sa just det här, att vi tror lätt när vi blir så här, 35 kanske, att ja, men så här, ingen tycker någonsin att den blir gammal. Och så ser man inte längre att man faktiskt har blivit lite äldre och troligen har lite mer inflytande. Det blir ofta så i alla fall.
Ja.
Och så kommer det in nya unga och vi vill vara lite kompis. Och det kan ju vara bra. Men vi måste fundera på om det är kompis vi vill vara och om det gynnar arbetsrelationen. För den här tydligheten som det kan kräva att vara äldre, antingen man är chef, informell eller formell, då, alltså formell chef eller bara informell ledare, kan kräva någonting annat.
Mm. Ja,
så det där kan vara viktigt att tänka på. Och där tänker jag, det här blev kanske lite rörigt, men det jag vill komma fram till är att har man makt av något slag så är det väldigt viktigt att se den och använda den på ett bra sätt då, att plocka in de som kanske inte har det eller som känner sig osäkra.
Nej, jätteviktigt. Och just, ja men precis, att man, när man har någonting som man tar för givet så måste man ändå förstå just att om jag ska få ut max av vad det är nu för situation jag är i så gäller det att se till att de andra är med mig. Men jag tänker just om man definierar tillit också så i relationer så är det för det första tillit till mig själv. Att jag går in i en situation eller ett möte och känner att ja, men jag är trygg med mig själv i den här situationen. Och sen är det förstås mellanmänsklig tillit, alltså att jag känner tillit till dig. Och sen också människor och företag. Och företag är ju förstås organisationer, det är ju människor. Men ibland så kan jag inte riktigt se alla människor, utan jag bara känner, jag kanske ser loggan och bara känner, jag känner tillit till den organisationen. Och sen pratar man också tillit till polit och mellan organisationer och organisationer. Nu vet jag inte vad jag skulle komma med det här. Men att man, hur man bygger den också.
Ja, för du pratade om det här att man börjar alltid med sig själv. Återigen, det här var ung eller äldre. Eller bara ny i en situation. Det är ett slags ungdom också, att man är ny och oprövad. Då skulle jag vilja säga så här, att hur trygg jag än är. Jag kan ju vara 18 och väldigt trygg i mig själv, men jag är oprövad i arbetssammanhang. Så behöver jag ju relationerna. Jag behöver de andras bekräftelse för att, ja vad ska jag säga, även om jag känner mig helt tillräcklig och bra. Så behöver jag ju se att de tycker att jag hör hemma. Att de tycker att jag är en i gänget, att jag bidrar med någonting. Annars lirar det ju liksom ändå inte.
Och det är precis det här, då får du tillräckligt med tillit från andra just då, för att din tillit till dig själv, du säger, men jag kan inte det här. Så tilliten till mig själv i det här är inte så bra. Men om ni tror på mig att jag klarar det här, då bygger du din egen tillit. Och ibland kan det vara att man inte alls känner tillit till människorna runt omkring sig, men man själv känner tillit till sig själv. Att det här, okej, här inne är det inte bra. Jag har inte tillit till er, men jag har tillit till mig själv. Men den måste finnas för att vi ska liksom få tillgång till vår bästa kognitiva förmåga. Och att verkligen skicka med det i grupper, att känns det surt och spänt, ja, då sitter ni och jobbar inte upp det, utan då behöver vi lösa dem.
Och det där handlar inte om att skapa någon slags så här, åh, nu sitter vi i fluffiga moln och allting är härligt hela tiden, vi håller varandra i handen och sjunger, utan i vardagen så ingår ju konflikter. Alltså, man kan ju ha konflikter med nära kollegor som man funkar jättebra med, för man vill olika saker. Och ofta, om man då ska renodla och göra saker till väldigt enkelt för sig, så handlar det ofta om det, ja, men upp på bordet. Till exempel som vi blickade tillbaka här på du hade inte resurser att möta det som förväntades av dig. Och säkert så fanns det en hel del otydlighet i de förutsättningarna. Kanske, jag vet inte, om du hade varit lite äldre eller mer luttrad, kanske hade du då vågat lyfta frågan att, hörni, det här funkar inte, vad tänker ni göra åt det? Så att jag kan göra jobbet. Och vågar man det, så har ju egentligen alla något att vinna på det. För antingen så lyckas man lösa det tillsammans, eller så får man till slut dra slutsatsen att, nej men jag får ju ingenting här, utan det blir bara en evig kamp, jag måste flytta på mig. Det kan ju också vara ett sätt att lösa.
Men jag tänker också hur man förvärvar den här tilliten och bygger den. Och det är ju, om man tänker, det är att man till exempel säger det man lovar, eller jag säger det man lovar. Ja, precis, man gör det man lovar. Och också att man lever efter de värderingar som liksom kommuniceras, för det bygger ju tillit. Om vi har fina värderingar på väggen, att det ska vara, vi ska liksom ta hand om varandra, och sen är det inte så i kulturen, då skapar man ju inte förutsättningar för tillit den organisationen.
Och då, precis, och där håller vad man lovar, då tänker jag genast, ibland gör man ju inte det.
Nej.
Även de bästa av oss filar ibland, eller man missar, eller klarar inte, lyckas inte. Att våga vara ärlig med det, det är ju verkligen ett styrkeprov. Även där behöver man ju ha lite egen trygghet och veta att man hör till för att klara av att vara ärlig med det. Men jag tänkte på en artikel som vi snackade om inför här avsnittet i Harvard Business Review. Någonting om att fokusera på tillväxt istället för prestation. Vi lägger en länk i avsnittsinlägget.
Ja, det är en väldigt bra artikel.
Ja, och det handlar om det här att i dagens klimat av hård konkurrens, stor komplexitet och liksom väldigt mycket osäkerhet, förändring, konstant förändring, så är väldigt många företag och chefer inne på att man ska krama så mycket prestation som möjligt utav organisationen och medarbetarna.
Mm.
Gott nog, vi behöver prestera. Men den här artikeln och författaren då, som heter Tony Schwartz, vill att vi fokuserar på growth, som han skriver då på engelska. Tillväxt. Mm. För att det är ju då vi kan... det handlar ju också om tillit och trygghet naturligtvis. Mm. Att då kan vi vara kreativa och samarbeta. Vi går inte omkring ett ständigt tillstånd av liksom krig.
Nej.
Där jag måste prestera och det är ett nollsummespel. Så att om jag gör bättre ifrån mig, då kommer jag angöra sämre ifrån sig.
Mm.
Men det vill komma till var det att när han punktar upp så här fyra viktiga grejer. Det första han pratar om är just att tryggheten måste komma uppifrån.
Mm, absolut.
Eller hur? Det börjar ju där. Mm. Och han exemplifierar det med att ledarna måste då våga bjuda på sina misstag.
Ja.
Det ger trygghet.
Det visar ju mänsklighet. Alltså det är, ja. Och just att man kan tänka också att... jag tänker på så här, på konflikter. Alltså jag kan ju ha tillit till att om konflikter uppstår så kommer vi att lösa dem. Och då är inte jag så rädd för konflikterna. För jag vet att Boel kommer säga om det är någonting som stör henne med mig. Men också att, som du säger, i en tid av ständig förändring så kan det ju vara så att en chef kan behöva komma in och säga så här, hörni, ni kommer inte riktigt fatta det här, men vi måste göra så här nu. Om jag då har tillit, då kommer jag säga, okej, jag litar på ditt omdöme och jag hakar på. Och det gäller ju samma mellan kollegor, så här, bara lita på mig på det här. Vi gör så här. Så att det är igen det här, tilliten ger liksom basen.
Mm.
Och jag tänker också på att till situationen jag var i när jag var ute och körde en workshop där man identifierade att den personen kanske är omotiverad och det är svårt att nå den. Då kan det vara att snacka om att man har ofta tillit med sådana som är lika en själv.
Ja.
Och det är lättare. Och att bygga tillit med någon som är olika en själv, det tar mycket mer energi. Men det är kanske precis där man måste lägga mest krut. För vi måste jobba tillsammans. Och då måste vi hitta ett sätt där vi känner tillit till varandra.
Mm.
Och det betyder inte att vi ska kramas och vara bästa vänner. Men jag måste känna att jag litar på att vi drar den här båten tillsammans. Och ser vart i båten du sitter, vilken åra du håller och... lita på det.
Inom det här ramverket som är jobbet då, för det ska vi inte glömma, som du säger, att vi måste ju inte vara kompisar efter jobbet, vi måste inte gifta oss med varandra och sådär. Och det är nog extra viktigt att komma ihåg när det finns skillnader.
Mm.
Jag kommer ihåg när vi hade Skanskas HR-chef här, vi pratade om det här med ett globalt företag som jobbar i hela världen. Självklart kommer det finnas många liksom grundläggande värderingsfrågor som är potentiella konflikter hela tiden.
Ja.
Men, och då tänker jag direkt på Ylva Elvin Novak som var här och pratade om det här. Verksamhetens varför.
Mm.
När det gickar till sig med relationerna.
Mm.
Lyft blicken och fundera på, vad är vi här för?
Ja.
Kan vi enas om det målet? Och kan vi enas om det varfret? Så att säga, då kan vi troligen också se ett mål. Och då borde vi kunna hjälpas åt att hitta på hur vi ska komma dit också.
Mm. Jag tänker också på den här modellen, SCARF-modellen, som också är lite kopplad till det här med tillit och vad vi behöver ha på plats i form av relationer. Och det är David Rock som har skrivit det, han kan jag verkligen rekommendera. Han har en bok som heter Hjärnan på jobbet. Mm. Den är helt fantastisk, den är väldigt bra att läsa. Och SCARF, det är ju en engelsk akronym, och det står för status. Och det är igen, vi behöver känna att var vi är rent statusmässigt i organisationen. Vi måste ha en typ av status. För har vi inte det, då kan vi inte känna...
Och här menar man väl inte då status som att, min lilla Carlton-väska eller jag har minst en hög lön, utan det är någonting att jag hör till här, jag har en plats och det är status.
En relation till det, att jag betyder någonting här. Det är jätteviktigt. Och det här är det som... Den här SCARF-modellen beskriver det som hjärnan behöver ha på plats för att också kunna prestera då. Och så certainty, och det är ju en typ av trygghet. Och då kommer vi till det här med att vi är ständig förändring och digitalisering och organisation. Men om jag känner en trygghet i att organisationen gör det bästa den kan, mina medarbetare och mina ledare gör det bästa de kan, då kan jag känna tillit till det, även om omvärlden och situationen och neddragningar och vad det kan vara, det kan jag inte påverka.
Vi är på ett äventyr tillsammans och vi litar på varandra lite grann.
Ja, superviktigt. Och sen autonomi, då har vi ju autonomi.
Att det finns lite utrymme för individen att agera själv.
Ja.
Ständigt eller bara själv, men att faktiskt lösa lite uppgifter på eget sätt ibland.
Och det var, jag vet inte om jag kanske lyfte det tidigare, men just att man kan man säga, ja men tänk om man sitter i ett, på ett callcenter och ska svara i telefon. Att hur hanterar man autonomi där? Man får inte ge upp. Det finns autonomi i alla arbetsuppgifter och de faktorerna som man kan påverka, hur man utför sitt jobb och hur man påverkar, de måste man leta upp och lyfta och jobba med. Man får inte ge upp bara för att man tycker att man har styrt jobb.
Nej, för att det här med inflytande är väl också väldigt kopplat till utmattning, alltså när man känner press och sen inte har något som helst inflytande över sin situation, då är man fast i fällan. Liksom.
Precis, den här kravkontroll-supportmodellen.
Mm.
Och sen relatedness, som alltså relationer, alltså en känsla av trygghet med andra. Så där kommer vi ju in igen då på att jag känner att vi är vänner, inte fiender på det här stället.
Mm.
Och då handlar det ju väldigt mycket om att, som du säger, vi kan inte undvika konflikter. Så vi måste prata om hur vi löser det när vi är osams. Det här med att jag blev irriterad på det du sa. Jag blev inte irriterad på dig som person, utan det du gjorde, inte precis som man uppfostrar barn.
Skilja på sak och person.
Mm. Och så fairness, som ju står för rättvisa. Och en känsla av att det går rättvist till här på det här stället. Att vi hanterar, ja, vad det nu är, på ett rättvist sätt. Vi jobbar rättvist. Och det skapar ju också tillit. För om jag inte känner att jag blir rättvist behandlad, så får jag ju svårt att känna tillit. Så jag tycker att SCARF-modellen är väldigt bra att gå igenom för att titta på förutsättningar för tillit på en arbetsplats, men också i en relation.
Mm. Och det här med fairness, det är ju, skulle jag vilja påstå, ett upplevt begrepp. Mm. För jag kan tänka mig att man är chef och tänka att här är rättvist och det finns tydliga ramar för allt som har med, alltså, arbetsbeskrivningar, processer och så. Det är tydligt och klart. Men sen kanske det finns en uppfattning om att chefen har någon guldgosse eller att vissa minsann får det enklare av någon anledning. Så jag tänker, den här typen av tankar och känslor, de härbärgerar man oftast inom sig och kanske inte uttalar högt. Utom då med, liksom, om man har någon förtrogen. Så hur får man fattigdom om man är chef?
Ja, verkligen. För då tänker jag att man kan gå här och variera dem själv. Men det kan också, jag tänker runt löneförhöjningar. Så man tänker att ja, men de är ju hemliga och du vet, och så går alla och snackar ihop sig. Mm. Och det känns orättvist. Och det är ju för att den verklighet som de ser, det är inte samma verklighet som den som satte då, om vi tar lönen som exempel, ser. Mm. Och då kan det ju hända att man kan ju inte offentliggöra exakt alla kriterier. Men man kan behöva lyfta så här, hörni, jag tycker att det är viktigt att vi är rättvisa. Kan vi prata om vad vi lägger i det? Mm. Och kan det vara att man får acceptera ibland, men det är också igen, känner jag tillit, då kan jag acceptera, nu fick Boel tydligen åka iväg på den här kursen och konferensen. Mm. Att jag har tillit till att okej, men då är det min tur en annan gång. Mm. Men känner jag inte tillit, då blir det ju bara orättvist, inte okej. Så det behöver man ju också prata om, att vi strävar efter rättvisa. Är det någon som inte känner sig rättvist behandlad, så måste ni liksom lyfta det. Och så kan det vara att vi får förtydliga. Eller så kan det vara att vi identifierar att nej, vi har faktiskt varit, alltså, orättvisa. Så. Att, ja.
Eller man kan säga så här, att vi gör på olika sätt. Men då måste man kunna motivera varför man gör och behandlar på olika sätt.
Ja. Mm. Jag hittade en annan bra artikel som jag också hoppas att jag har länken kvar till. Någon som heter James Davis, som är professor i strategic management. Och han pratar om det som driver tillit på arbetsplatser. Och då handlar det om att, alltså, tre faktorer då. Att, alltså, att du kan göra det som du säger att du kan göra. Att du visar att du kan det.
Mm.
Och att, bryr du dig om mig? Finns det en plats för mig här? Och så det tredje med integritet. Och det handlar mycket om att dela värderingar. Alltså, är dina värderingar någonting som jag kan köpa in till? Och här tänker jag att det här handlar ju både om relationer mellan till exempel chef, medarbetare, kollega till kollega. Men också mig till organisationen. Och den säger att den ska bli marknadsledande. Alltså, det handlar om ability.
Mm.
Den bryr sig om medarbetarna och har värderingar som överensstämmer med mig. Då kan det kännas bra att jobba där. Men om det brister i någon av de här bitarna.
Mm.
Ja, vi har sagt att vi ska bli bäst, men vi är ju absolut inte bäst. Och känner mig inte omhändertagen och värderingarna känns inte heller som de genomsyrar. Då får jag väldigt svårt att känna tillit till organisationen. Och här tänker jag också att man kan behöva lyfta och prata om de här. För det är lätt att missa dem i vardagen. Så som ledare så kan man ha som uppgift att faktiskt lyfta de här bitarna. Och förtydliga dem och diskutera dem arbeta med dem.
Både i enskilda samtal och i större forum då, kan jag tänka mig. Mm. För allt kommer ju inte fram i alla sammanhang.
Nej, precis.
Mm.
Hur, vad tänker du runt tillit? Kan du liksom tänka någon gång när du inte har eller haft
men
det?
Jag tänker så här att men någonting som slår mig och har slagit mig ofta under de här 2 åren vi har poddat är att säga det här med trygghet, att få bekräftat att jag är viktig i ett sammanhang och för någon annan. Det är så himla grundläggande och jag tror att vi har en benägenhet att glömma bort hur viktigt det är. Antingen för att vi själva då klättrar i stegen, blir gamla gamet i trygghet, sammanhang eller är liksom hyllade och framgångsrika. Eller bara för att vi tror att vi är de enda som är sådana små fjuttiga människor som behöver bli sedda.
Mm.
Men vi alla behöver det verkligen hela tiden. Mm. Och inför det här avsnittet när jag gick hit och tänkte på det här, hur... När har jag blivit lyft? När har jag känt den här solen i bröstet? Och då, jag kan sammanfatta det så här. Det är när jag ser upp till någon eller tycker om någon. Alltså det kan vara i yrkesrollen eller som människa eller både och. Och känner, alltså lite grann som när man är kär eller man vill ha en ny kompis. Mm. Så känner man så här, åh, jag skulle vilja vara med den där. Undrar om den vill vara med mig.
Mm.
Och det är inte nästan, eller... Det är inte förrän den personen faktiskt säger med ord till mig att jag gillar dig, Boel. Eller gud vad kul det är att jobba med dig, Boel. Det är inte förrän då jag får den bekräftelsen. Och det tror jag man ska ta med sig speciellt som ledare.
Ja, precis.
Att du måste säga det och visa det.
Mm.
Det räcker inte med att ja, men vi jobbar ju ihop. Ja, men liksom, det kanske du känner dig tvungen till.
Mm.
Personen måste liksom få den här blicken och få höra det rakt ut så.
Mm. Och det är ju så svårt och så lätt, för det är så, för när du säger det så där, du beskriver det så bra, så är det så, men precis, jag kan relatera till det, men det är precis då, det är då det känns, och jag tänker just i tillit när man är egen, som jag är nu då, och många som är egna, att man känner, men hur ska jag ha tillit, men jag får ju ha stundtals tillit till en uppdragsgivare, och känna att de inte bara... ut efter att jag ska komma och göra någonting. Utan vi bygger ju faktiskt en relation.
Mm. Under den tiden i samarbete. Ja. Som kan vara kort eller lång. Liksom.
Ja, och tillit till andra som jag har i mitt nätverk. Och så också då som behöver verkligen finnas på plats. Tillit till mig själv. Men precis som du säger att... Ja, men du vet väl att jag tycker om dig. Och liksom, det känner du väl. Jag frågar om vi ska gå fika och ta en kaffe och sådär. Men att... Alltså, och det kan ta, jag vet inte, för jag kan känna själv att det skulle vara lite jobbigt att
man
säga så.
Jag
vill
bara säga att man blir naken när man säger det, eller hur?
Jag vill bara säga så här, jag trivs så himla bra att jobba med dig. Jag tycker det känns så himla bra. Tänk om vi kan skicka med att plocka någon.
Mm.
Gör det en gång i veckan och berätta. Och kanske varför, vet du vad? Jag tycker så här, du kommer med så bra idéer eller någonting. Men också just bara att om du behöver hjälp med någonting så jag hjälper dig. Jag finns här för dig.
Att säga de här sakerna till varandra, det betyder så mycket.
Ja, som du säger, att man faktiskt tittar på någon. Och det här är ju våra grundläggande behov. Alltså, vi behöver känna att vi hör till. Ja. Det är så grundläggande. Så att
vi är någon.
Ja.
Att vi betyder något.
Mm.
Ja, vi slutar med det.
Mm. Vi skickar med det.
Ja.
Det är ju en typ av feedback på ett sätt. Men här handlar det mer om... Att bygga tillit till varandra som människor snarare än utifrån en prestation som någon har utfört.
Det här kittet som håller oss samman.
Mm, kittet som håller oss samman, precis.
Ja, ut och gör nu.
Ja,
hoppas någon av er känner er stärkta och kanske får till de där så här fina, goa orden som gör någon annan varm i bröstet.
Ja.
Det skulle kännas härligt.
Ja.
Och hör av er till oss. Även konstruktiv feedback kan göra oss väldigt varma i bröstet.
Verkligen.
Vi blir alltid glada att höra att ni lyssnar.
Ja, det är superkul. Verkligen.
Mm. Att ni lägger den tiden. Mm. Tack för oss. Hoppas att ni vill som sagt prata mer med oss på Facebook, LinkedIn och healthforwealth.se.
Och vi tackar våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Snälla mot varandra där ute. Ha det bra.
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.